Hej igen. Jag har haft ett för mig ganska långt projekt som jag har gett arbetsnamnet Tusen och en plats. Och idag ska jag läsa upp första delen i den. Det är lite löst sammansatta historier som alla kretsar kring en och samma mystiska plats. På Instagram så heter jag Riden av Maran, så ni kan gärna följa mig där för att inte missa några avsnitt. Och ja, kvällens, dagens, eftermiddagens avsnitt heter Rummet. Del 1 i Tusen och en plats. Här kommer den. Jag driver ett litet pensionat. Det ligger vid en oansenlig landsväg ute på vischan. Det är mest förbiresande som stannar till över en natt innan de hastar vidare på sin väg genom Europa. Det jag ska berätta nu handlar om ett av rummen och hur det blev ett oväntat resmål för en ny sorts turism. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men ett av rummen på övervåningen började sakta att förändras. Mina gäster började berätta att de kände sig illa till mods när de passerade utanför dörren. De beskrev det som en känsla av obehag, ett sugande i magtrakten. Alla kände det inte på en gång, men det kom smygande, lite i taget. Först var det bara som ett svagt obehag, en ökad elektricitet i luften. Men sedan började gästerna även att drömma om samma fenomen. Alla som valde att övernatta i rummet vittnade om samma sorts oroliga sömn och mardrömmar. De drömde att de stod vid balkongdörren och tittade ut genom fönstret. När glasdörren plötsligt mjuknade och de sögs in i en mjuk massa, som i en malström. Istället för plastbord och stolar där ute så var det en lerig och brant backe med sten och taggiga buskar. De tumlade ner för backen och landade i djup lera, djup nog att svälja dem. Andra landade i ett vidsträckt hav där man inte kunde se land. Där var ibland en hotfull röst som manade dem att stanna och göra som den sade. De vaknade alltid i full panik innan rösten vann över dem. Ingen kunde exakt återberätta vad rösten hade bett dem göra. Någon pratade om ett offer av något slag. Och sedan började gäster att försvinna. Till slut fick jag stänga rummet, låsa och sluta att gå in där. Sluta att hyra ut det. Ingen vågade längre gå utanför dörren till rummet, än mindre hyra de angränsande rummen. Jag tvingades att stänga av den delen av korridoren helt för att slippa klagomål. Det påverkade såklart ekonomin, men jag kände att jag inte hade något annat val. Inte just då. Jag slutade själv att besöka den låsta delen av korridoren och lät den damma bäst den ville. Gott så. Men det slutade ju inte där förstås. Det hade ju varit alldeles för enkelt. Ryktena började gå i sociala medier. Och nya sorters gäster började dyka upp. De ville hyra det avstängda rummet. Och de var beredda att betala avsevärda summor. De var äventyrliga och orädda. Om ni frågar mig så var de idioter, men jag höll god min. Jag svarade sakligt på deras frågor och höll en objektiv och vetenskaplig attityd till det hela. Ja, det är klart att det måste finnas en logisk förklaring till det. Masshysteri, magnetfält, eller att de inte gillade utsikten helt enkelt. Ett falskt skratt, kontanter i handen, och så började rummet att ta emot sina nya gäster. Till myndigheter som frågade om kontanterna så hade jag förberett en historia om min vän som just hade startat eget företag och hur det var svårt att få kortläsare att fungera här ute. Min vän skulle då som affärsidé guida runt turister här i traktens grottsystem. Det fanns till och med ett registrerat företag med momsregistreringsnummer, hemsida, bilder och allt. Om de granskade firmans bankutdrag så skulle de se att där tyvärr inte hade kommit så många gäster än. Men att min vän då och då fick lite kontanta inkomster. Jag satte bara över pliktskyldiga summor då och då för att hålla Skatteverket nöjda. Jag låste upp korridoren och rummet med en isklump i magen när den första äventyrsgästen checkade in. En ung man på runt 25 år. Han var som en korsning mellan en hipster och en klassisk nörd. Välklädd i praktiska vandringskläder, glasögon och håret i hästsvans. Han skrev in sig som Johan Ekdal. Jag tänkte, skitsamma vad han heter. Jag byter ändå ut liggaren om han försvinner. Jag lade till min förvåning märke till att dörren till rummet vid det här laget hade blivit halvgenomskinlig. Det sprakade i håret när man klev in. Men jag försökte att inte låtsas om det. Jag förklarade än en gång för honom om rummets speciella egenskaper och att vi inte erbjöd pengarna tillbaka. Johan bara nickade stelt och bad omgående att jag skulle visa hur det hela gick till. Jag bara pekade mot den glödande balkongdörren och sa: du går igenom där. Utan att öppna dörren, gå bara rakt in i det. Och det gjorde han. Han vände ryggen mot mig och gick mot balkongdörren. Ena stunden syntes han klart och tydligt mot eftermiddagsljuset som föll in genom glasdörren. I nästa stund var han borta. Han liksom bleknade bara bort. Det var som att titta genom en röd hinna där ljuset kändes ungefär som i, ja ni vet, Lennart Nilssons fotografier inifrån kvinnans livmoder. Det var precis så. Det pulserade i rött och en aning gult. Vilket kändes rogivande och lockande. Men samtidigt så fick det ångesten att krama om mitt hjärta. Jag väntade i några dagar. Det gick veckor. Johan Ekdahl kom aldrig tillbaka. Med tiden så blev det enklare att acceptera läget. Och till slut var jag så van att, ja, vad ska man säga, försvinnandet blev vardagsmat. Det blev ett busenkelt sätt att tjäna pengar. Ibland kunde jag checka in flera personer om dagen. Men gick jag in själv? Nej, inte till en början. Jag är väl inte dum heller, minns jag att jag tänkte. En dag bestämde jag mig ändå för att undersöka rummet lite närmare och ta reda på mer om vad som fanns där bakom, men utan att dras med. Jag hade stängt dörren om ytterligare en gäst och jag blev ju nyfiken på att veta hur det hela fungerade. Jag funderade på om det kunde vara ett elektriskt fenomen av något slag. Jag hade förberett genom att ta med mig en tennisboll som jag hade gömt i fickan på min kofta. Så fort som dörren stängdes och jag hade noterat hur gästen lösts upp i ljuset vid balkongdörren så tog jag fram tennisbollen. Jag öppnade dörren och hukade mig snabbt, noga med att inte råka snubbla eller ramla över tröskeln. Det drog som av osynliga händer i mina kläder och jag hade god lust att låta det dra med mig. Fick kämpa för att stå kvar på min plats. Jag tog fram bollen ur fickan och rullade den över golvet mot balkongen. När bollen nådde den stängda glasdörren så lyste ett ljus plötsligt upp. Inget syntes utanför. Bara ett ögonblicks vitt. Mitt i den redan röda och gula luften. Några vita gnistor slog ut vid det som borde vara tröskeln. Och så var tennisbollen borta. Äventyrsgästerna, ja, de hade hittat mitt pensionat genom diverse obskyra diskussionsforum på nätet. Ryktet sa att det var en ny form av urban exploring, alltså utforskandet av övergivna platser. Eftersom det råder en slags hederskodex bland sådana utforskare så avslöjade man inte platsen offentligt. Ingen berättade att de skulle till just mitt pensionat. Platsen hölls hemlig utåt sett och man behövde ett visst skiffer och annat avancerat för att låsa upp koordinaterna. Avancerat men ändå bekvämt för mig eftersom det innebar att det väldigt sällan ställdes frågor eller gjordes utredningar om de som försvann. Äventyrarna verkade vara outsinliga och snart hade jag ekonomin på fötter igen. En äventyrare som jag särskilt minns skrev in sig på pensionatet på en torsdag. Förmodligen hade han tänkt att ta en lång helg och vara tillbaka i verkligheten på måndagen efter. I liggaren skrev han att han hette M. West. West med W. Han var helt klädd i denim. Blå skjorta med bröstfickor, blå jeans, jeansjacka. En otrevlig typ med mörk, väsande röst och ögonen dolda bakom spegelglas. Jag avböjde hans visakort några gånger och hänvisade till skylten. Äventyr, endast kontant. Herr West tog till slut fram några sedlar djupt ner ifrån sin ryggsäck. Jag följde honom upp för att se hans denimklädda rygg lösas upp inne i rummet. Det var som sagt på torsdagen jag såg honom för första och sista gången, som så många andra brukade försvinna. Jag tror att jag minns just honom så bra för att fula kläder har en tendens att etsa sig fast i mig. Dessutom berättade han något om att han var kemist, läkare eller något sånt. Det var något väldigt obehagligt över honom som jag inte riktigt blev klok på. Det var skönt att veta att han aldrig skulle komma tillbaka. Nästan som om jag hade gjort världen en tjänst. Ja, det var första delen i Tusen och en plats. Del 1 heter Rummet och det är jag som har skrivit den. Rebecka heter jag. Jag finns även på Instagram, där heter jag Riden av Maran. Och nästa vecka kommer fortsättningen. Och den heter Spelet. Så vi hörs då. Tack för att ni har lyssnat.